Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej! Vi har nu kommit till den tredje och sista delen i vår serie om andra världskriget. Tack snälla för alla fina tillrop som vi har fått om de två första avsnitten. Om du gillat den här serien får du såklart gärna sprida ordet, och vill du komma med tips på nya ämnen eller experter så gör du det enklast via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Jag heter Fritte Fritzson och det här är allt du vill att veta.
Andra världskriget är historiens antagligen blodigaste krig. Mellan 1939 och 1945 beräknas över 60 miljoner människor ha dött i kriget. Andra världskriget är också präglat av Nazitysklands rasistiska grymheter med förintelsen som yttersta konsekvens. Marcus Medberg är vår expert. Han är militärhistoriker med ett flertal böcker bakom sig och arrangerar även militärhistoriska resor till flera av andra världskrigets slagfält. I det tredje avsnittet pratar vi om perioden 1943-1945. Hitlers krigslycka har vänt och från öst och väst börjar Sovjet och västmakterna att långsamt äta sig mot Berlin. I Östasien vägrar japanerna att ge sig, vilket gör att USA tar till historiens mest fasansfulla vapen. Varsågoda, allt du vill att veta om andra världskriget, del 3 med Marcus Medberg.
Marcus Medberg, välkommen till den tredje delen om andra världskriget.
Tack så mycket.
Vi befinner oss i slutet av 1943. Stalingrad har fallit. Röda armén driver tyskarna västerut. Nordafrika är helt erövrat, liksom Italien. Och faktiskt vissa delar av Balkan där partisanerna under Tito har gjort vissa framsteg. Men hur ser egentligen situationen ut i Asien?
I Asien så finns det tre fronter som är aktiva 1943, och om vi börjar längst bort från oss i Stilla havet då, så har ju vändpunktslaget Midway och Guadalcanal som är hösten 42, det har vi bakom oss. Så att amerikanerna i en ständigt accelererande styrkeposition går ju ut i motanfall och inför den här grodhoppstaktiken där man alltså hoppar över vissa japanska stödjepunkter som då blir isolerade och omringade, och den japanska flottan är för svag för att bistå dem, så de blir tvungna att ge upp eller gå under. Va? Och sen så erövrar man då ögrupper var på, som man bygger flygfält på, och sen så rullar det här framåt. Sen har vi ett lågintensivt krig i Kina där orken har gått ur den japanska armén. Det händer inte särskilt mycket. Och sen har vi ett krig i Burma. Därför Japan erövar ju Burma ganska omgående 41. Och sen försöker man ge sig på Indien, vilket man misslyckas med. Och sen så är det en lång och seg period 43 där initiativet långsamt går över till de allierade. Och sen sker det ett japanskt försök till mot Indien som misslyckas, och sen så kastar de allierade ut japanerna ur Burma. Men det är alltså en svår front, djungelkrig, besvärligt klimat, och det tar lång tid. Ja. Så Japan försätter sig i alltså att vara i krig mot Kina, mot USA, och för säkerhets skull så ska man då dessutom erövra Indien, hade man tänkt sig. Nej, det blev för mycket av det goda.
Ja, det låter som ett barn som försöker ta allt godis och alla kakor på en gång.
Ja.
Jag tänker att Sveriges inställning till Tyskland svänger också lite grann när Tysklands krigslycka vänder. Alltså, hur länge transporterar vi tyska trupper genom landet, och hur länge exporterar vi malm till Tyskland?
Om jag kommer ihåg det rätt så avsäger vi upp avtalet om malm 43, och sen så upphör transit, den här permittenttrafiken 44.
Men är det ett lagom högt spel att spela för Per Albin och Günther? Att man, nu vet man att Tyskland kommer inte ha musklerna att slå tillbaka om de blir irriterade, eller?
Alltså, Sverige satt ju väl i en svår situation, och det var ju förstås, det är lätt att vara efterklok, men regeringen då visste ju inte hur aggressiva tyskarna egentligen var, och troligen, eller vi vet att tyskarna gjorde planer på hur man skulle erövra Sverige. Nu är det i och för sig inget konstigt, därför militären ska alltid planera för osannolika händelseutvecklingar, va? Så en krigsplan mot Sverige är ju inte samma sak som att man tänkte göra det, va? Men planeringen pågick. Och efterhand som då krigslyckan vände, och icke minst den svenska militära beredskapen blir ju bättre, då kan alltså Sverige kosta på sig att vara mer neutral än vad man var från början. Och många svenskar lider ju fortfarande av detta, tyckte att vi var fega, medan Churchill beundrade oss och tyckte att vi gjorde bättre ifrån oss än vad han hade väntat. Så det blir en fråga om perspektiv, alltså hur tuff ska man vara? Va?
Men är det också så att svenskarna inser att vi måste hålla liksom god ton mot engelsmän och amerikaner också?
Alltså, glöm inte att svenskarna spelade ju åt bägge hållen, va? För samtidigt som vi då tillåter permittenttrafik så hjälper vi norsk motståndsrörelse, och vi utbildar en dansk brigad i Skåne som ska vara beredda att återta Danmark om det skulle behövas, och så vidare och så vidare. Och under hela kriget så har man ju kullager och transporter med snabba motortorpedbåtar från Göteborg, eller inte, alltså på västkusten och bort till Skottland.
Ja.
Så att man håller sig väl med de allierade också.
Ja, just det. Under 1944 så planerar ju de allierade en framryckning på västfronten. Men det verkar som att nazisterna har lite olika idéer om var det här anfallet ska komma någonstans.
Ja, alltså man bygger ju upp det som då kallas för Atlantvallen, och det är ju en propagandamyta, för den var ju inte särskilt välbefäst, utan man befäste somliga punkter mycket starkt, och då är det framförallt hamnarna. Därför enligt vedertagen militär praxis kan man inte göra en invasion, eller man kan inte underhålla ett invasionsföretag utan en riktig hamn på sikt. Va? Och där visste ju tyskarna. Så alla hamnar längs Atlantkusten befästs rejält. Och sen hade ju engelsmännen testat Dieppe, och det gick inte. Alltså måste man kliva i land någon annanstans. Och då lurar man tyskarna genom att kliva i land i Normandie, som då inte har någon bra hamn. Mm. Det fanns okej hamnar på sidorna, så Le Havre i norr eller i öster och Cherbourg i väster. Va? Men det är långt ifrån landstigningsområdet. Men engelsmän och amerikaner medförde flytande hamnar, vilket tyskarna inte visste gick. Va? Den ena blåser sönder i en orkan, men den andra klarade sig. Och den byggdes upp i Aromanche, och där kan man på ett fint museum fortfarande titta på det här. Det är en tekniskt mycket avancerad grej med flytande betongboxar som man boxerar över kanalen, sänker som vågbrytare, och sen så har man flytande pontoner som fartygen lade till och lastade ut på ramper som flöt. Alltså, ja. Oavsett tidvattnet kunde man och dygnet runt hålla igång det här. Och detta fungerade alltså långt in på hösten 44.
Ja, okay.
Sammanfattningsvis var så tyskarna missbedömde var invasionen skulle äga rum.
Mm.
Tack vare den här tekniska innovationen.
Mm. Men när dagen det kommer så känns det som att tyskarna inte riktigt tror att anfallet kommer ske just då.
De hade alltså invaggat sig i någon sorts bild av att invasionen måste komma längre norrut där det är närmare och över vattnet och bättre hamnar. Och sen hade tyskarna inga möjligheter att signalspana eller flygspana över Storbritannien. Så man missade hela den här invasionsförberedelsen. Så man blev helt enkelt överraskad. Och när man blir överraskad, då tar det emot, det suger det liksom att erkänna hoppsan, det blir fel. Va? Så att då satt man en stund och väntade på en riktig invasion och trodde att det här bara var någon sorts skenmanöver. Va? Och det fördröjde då den tyska responsen på invasionen i Normandie. Va?
Men Erwin Rommel som vi har pratat om i de tidigare avsnitten, han var ju inblandad även här, eller hur?
Ja, han är ju chef över markförsvaret av invasionskusten i Normandie. Andra chefer hade andra områden. Och med stor frenesi satte han ju igång att försöka förstärka den här ganska svaga atlantvallen inom sitt område. Och lyckades höja beredskapen och förberedelserna. För han var ju duktig på att få saker och ting gjorda. Va? Och mycket var ju improvisationer med rommelsparris och minor i strandbrinken och sånt här. Va?
Belgiska grindar pratades om också.
Precis, va? Men summa summarum var ju det tyska försvaret i Normandie ganska svagt inledningsvis.
Ja, just det. Men har vi backat till den här berömda morgonen den 6 juni då, D-dagen. De allierade anfaller på de numera klassiska fem stränderna i Normandie. De ska ta sig igenom någon slags första försvarsmur som ligger då på höjderna ovanför stränderna med tyska kulsprutevärn och bunkrar och sådär. Det är ett extremt riskfyllt företag och många dör ju där på stränderna.
Ja, och har man sett Saving Private Ryan-filmen så vet man ju hur det såg ut, åtminstone på Omaha Beach som var den bäst försvarade. Och det var tufft för de allierade att komma i land, men styrkeförhållandena sammantaget, tyskarna var för svaga för att verkligen kunna hejda dem i strandbrinken. Utan det var bara en tidsfråga tills de kom i land, och det gör de på den stranden som är längst västerut, Jota. Där kommer man i land utan strid överhuvudtaget. Mm. Medan Omaha tar det fram till lunch, alltså 6 timmar att blodigt stånga sig igenom de här strandförsvaret. Och på de 3 andra brittiska och kanadensiska stränderna så är det mitt emellan. Va? Men på den första landstigningsdygnet så kommer de ju faktiskt i land. Va? Det finns ingen chans för tyskarna att stoppa dem. Va?
Men när de väl då säkrar stränderna, då kan de också börja skeppa in mer soldater och mer materiel.
Ja, men samtidigt så anländer ju då de här tyska pansardivisionerna som då hade hållits i beredskap och reserv och som Hitler vägrade att släppa några dygn. Och då började de komma till invasionsfronten. Så att egentligen är det en kapplöpning om så kallad styrketillväxt. Mm. Och det var länge ganska jämnt. Alltså de allierade är starka, men de är inte så starka att de bara kan skuffa undan tyskarna. Och tyskarna är inte så starka att de verkligen klarar av att kasta de allierade i sjön. Utan det blir alltså komplicerade strider innanför invasionsstränderna. Och den pågår ganska länge och de allierade är mycket frustrerade att det inte går bättre.
Mm.
Men Rommel som är klarsynt och är beredd att dra slutsatserna, han och med sina erfarenheter från då kriget i öknen där han visste särskilt hur svårt det var att operera i dagsljus om de allierade har flygöverlägsenhet. Han insåg att hela alltihop var förlorat, utan det var bara en tidsfara tills han skulle tvingas ge upp. Och detta säger han till Hitler, vilket gör att han inte är Hitlers gunstling längre utan blir utkastad från högkvarteret. Och Rommel gör detta upprepade tillfällen och menar att nu, eftersom vi inte kan vinna, så måste vi dra konsekvensen av detta, det vill säga få slut på kriget. Och Rommel förbereder därför i största hemlighet att öppna fronten och låta amerikanerna strömma in i Normandie och bort mot Tyskland för att få slut på kriget. Och det här är källorna, även om Rommel genomför detta i största hemlighet, så är källorna tillräckligt tydliga för att tydligt pekar på att ja, han planerade detta. Mm. Han talade med samtliga sina underlydande, inklusive SS-förband, och ställde frågan så här: om ni får en order från mig som inte stämmer överens med vad ni vet fyron vill, vem kommer ni då att följa, er herr fältmarskalk? Svarade alla, även SS.
Okay.
Men sen blev han ju då sårad 17 juli, svårt sårad av ett engelskt flyganfall. Och det var typiskt, för det var det han var orolig för, de här flyganfallen. Och då faller hela den här möjligheten. Och det här är ju bara några dagar före attentatet. Men om det är någon tysk befälhavare med karisma och utstrålning och möjlighet att genomföra detta, så tror jag att det skulle vara Rommel.
Men var hans tanke då att dra sig tillbaka till tyska gränsen?
Ja, han var helt enkelt att flytta på sina trupper och släppa fram amerikanerna.
Ja.
Och arrestera Hitler. För Rommel var emot att mörda Hitler. Utan Hitler skulle ställas inför... Han var ju politiskt naiv där, Rommel. För han menade att man skulle ställa Hitler inför rätta. Och liksom visa på det ordentliga Tyskland.
Mm.
Men nu var omständigheterna inte ordentliga, utan...
Okej, så om inte Rommel hade blivit skadad den 17 juli 1944, så kanske då amerikanerna istället hade vält in raka vägen in i
och
Tyskland.
Då hade förstås, vilket tyskarna inte kunde ville tro på, de allierade krävde ju villkorslös kapitulation, vilket förstås var ett pris för att få ryssarna med på sin sida. Tyskarna hoppades hela tiden att de allierade skulle inse vilken bov Stalin var och gå med på en separat fred i väster, och så skulle man tyskar och amerikaner hjälpas åt och hejda ryssarna. Ja. Det här var ju liksom en tysk önskedröm som inte var realistisk. Va?
Mm.
Men oavsett hur det hade gått med detta, hade ju att släppa fram amerikanerna, alltså att förkorta kriget, hade ju sparat liv och materiell förstörelse. Det är ju liksom poängen med det här.
Just det.
Oavsett vem som hade vunnit och erövrat Berlin, så hade det ju sparat mycket. För nu höll ju kriget på liksom tre kvarts år ytterligare.
Mm.
När Rommel och många insåg att nej, det var kört. Det gick inte att vinna. Och om man inte kan vinna, då ska man ju försöka förkorta eländet istället. Men här satt ju den tyska nationen fast under Hitler i någon sammelsurium av missriktad lojalitet och brist på alternativ och brist på personlig civilkurage. Hur tar vi oss ur den här soppan? Va?
Just det. Någon månad efter invasionen i Normandie så inser några tyska officerare att Hitler måste dö, och operation Valkyria iscensätts, där en officer som heter Klaus Schenk von Stauffenberg får påta sig det här uppdraget att försöka mörda Hitler. Men det här attentatet går snett. Kan du berätta vad som händer här?
Ja, han är ju då en svårt sårad, invalidiserad krigshjälte, av med ett öga och flera sår. Hade kämpat under Rommel i öknen. Och han tog frivilligt på sig detta att spränga Hitler. Och han var mycket nära att lyckas.
Mm.
Men det var ju inte så att det var ett självmordsuppdrag. Utan han placerade en bomb i högkvarteret under Hitlers skrivbord, men då hade man flyttat genomgången från en bunker ut till en barack, och i en barack är det inte samma, det blir inte samma kraft i sprängladdningen. Och den tunga bordsskivan räddade Hitler, för Hitler stod bara alltså några steg ifrån. Andra dog runt bordet, men Hitler klarade sig. Va?
Men han blir sårad?
Hitler blir skadad. Va?
Ja, det påverkar honom under resten av egentligen.
Antagligen.
Hans liv.
Men det faktum att kuppen misslyckas, och det märker ju Stauffenberg när han landar i Berlin och det börjar komma motsägelsefulla informationer, och Hitler ringer ju till sina trogna. Och då sviker ju modet hos kuppmakarna, utom i Paris, där Stolpnagel, som är kommandant i Paris, han arresterar SS och sätter igång.
Ja. Mm.
Och det är ju den här klassiska svårigheten. Att ge sig på ett statsöverhuvud, dels så krävs det en organisation, och då är man många, så är det risk för läckor. Och när det går fel blir folk vankelmodiga.
Mm.
Därför det är ju så dags att börja tveka efter bomben har briserat.
Just det.
Utan chefen för hemarmén, som var Stauffenbergs chef i Berlin, han skulle ju satt igång ändå.
Mm.
Utan nu, för att rädda sitt eget skinn, så håller han en blixtsnabb rättegång och låter avrätta Stauffenberg på kvällen, samma kväll. Mm. Men han blir arresterad senare och stryker med förstås, för att han har ju varit inblandad.
Men Hitler startar ju en enorm utrensningskampanj där efteråt.
Sommaren 44 är besvärlig för den tyska krigsmakten, därför att dels så har man ju många fiender emot sig och går bakåt, och sen har man dessutom den här då politiska striden inom systemet. Där Hitler har ju aldrig riktigt litat på generalernas lojalitet. Mm. Nu har han ju fått bevis på att han har rätt i denna misstro. Och det innebär ju då att det blir en massa lojalitetskonflikter inom Wehrmacht.
Och även Rommel går det ju rejält illa för, trots att han inte är med och planerar den här kuppen. Så vad kan du berätta vad som händer?
Ja, han är ju då medansvarig så tillvida att han kände ju till kuppen i planeringsstadiet och hade tackat nej till att ta befälet över den. Mm. Utan han planerade ju faktiskt en annan kupp. Men för att klara sig, så en i hans stab skyller då på Rommel för att klara sig själv. Och det innebär att Rommel kan anklagas för högförräderi. Han har alltså känt till någonting och som ansvarig chef inte vidtagit någon åtgärd. Och nu har ju då Hitler tröttnat, och eftersom Rommel då redan tidigare har liksom sagt sitt hjärtas mening, så är han ingen favorit längre. Mm. Utan då väljer man att Rommel får välja mellan att ta gift eller offentlig rättegång, och för att spara sin familj så tar han då gift och får en fantastisk statsbegravning där alla spelar ett spel, utom änkan som vägrar att hälsa på de nazistofficerarna som kommer för att hedra hennes mördade man.
Ja, hon vet exakt vad som har hänt.
Hon vet ju precis vad som hände, för han var ju hemma som konvalescent när SS två officerare kommer hem till honom och hans fru. Mm. Och de går in i hans tjänstrum, och så kommer han ut och så säger han till henne att om en kvart är jag död, och sen så åker han iväg. Mm.
Jag tänkte vi skulle nämna någonting om bombningarna av Tyskland också. När krigslyckan vänder så börjar de allierades bombningar av Tyskland bli mer och mer intensiva också.
Ja, det hänger alltså då ihop med att någon sorts militär, vad kallas det här för, alltså konkurrens mellan olika sektioner. De allierade hade ju före kriget satsat på ett strategiskt bombflyg. Mm. Troget om idéer att man på 20-talet tänkte sig att man kunde avgöra ett krig med tungt bombflyg och bomba sönder industricentra och befolkningsområden. Detta hade inte tyskarna. De hade taktiskt flygvapen, men de allierade har strategiska flygplan, bombplan. Och då upptäcker ju engelsmännen efter Dunkirk att det enda vapensystem som kan skada Tyskland är ju deras bombplan. Så då sätter de igång att bomba, men den enda mål de kan hitta med någorlunda träffsannolikhet och liten risk för sig själv är städer på natten. Städer är lätta att hitta, och natten ger skydd, någorlunda skydd. Mm. Så britterna utvecklar ett luftkrig mot tyska städer på natten, och för att då klä det i någon sorts militär nödvändighet så förklarar man den tyska arbetarklassen som ett krigsviktigt mål, för om man slår sönder dem så kan inte de bygga stridsvagnar på dagen. Va? Och där har du då en anledning för Bomber Harris, som han, chefen kallades för i Royal Air Force, att bomba. Och sen kommer amerikanerna hösten 42 till Storbritannien, och de har ju också tungt strategiskt bombflyg, men de vill inte bomba på natten, de vill bomba på dagen, för de inbillar sig att man kan precisionsbomba och träffa saker med deras välförsvarade, alltså väl beväpnade bombplan. Och så får man då en sorts dygnet runt offensiv mot Tyskland. Och det blir en intressant luftkrig. Det är ett jätteoperation det här. Det är så mycket stora numerärer av flygplan och luftvärnspjäser och många bombplan inblandat från alla tre länderna. Och den tyska jaktförsvaret, och då pratar vi om både dagjakt och nattjakt. I början så klarar de av det här någorlunda, och sen så växlar amerikaner och britter upp det här och börjar anfalla med 1000 flygplansräder och bränna upp Hamburg och Köln. Mm. Och då går det går alltså ganska dåligt för tyskarna. Mm. Men så sent som 43 i oktober så lyckas tysk dagjakt tillfoga amerikanerna så stora förluster borta över Schweinfurt och Regensburg i centrala Tyskland att amerikanerna ställer in sina ytterligare bombanfall under dagtid. Och britterna leder sitt största nederlag över Nürnberg i mars 44 med 60% förluster och sånt. Det kan man inte acceptera. Va? Men sen kraschar Luftwaffe av en kombination av brist på allting. Piloter, drivmedel, reservdelar och sånt. Och sen går det under. Va? Men, och det här är ju då en mycket stor stor satsning från de allierade. Va? Och det går ju ut på att förstöra den tyska krigsindustrin. Men den bara växer. Den pikar september 44 och då har ju Luftwaffe sedan flera månader liksom upphört att finnas till över Tyskland. Därför att rustningsministern Albert Speer effektiviserar den tyska industriproduktionen och flyttar ut fabriker och döljer dem i övergivna gruvor och sånt här. Så hela det här bombkriget är alltså inte särskilt militärt verkningsfullt. Mm. Och då kan man ju fundera på, men skulle man kunna gjort någonting annat med de resurserna? Samtidigt så band de ju upp en stor del av det tyska Luftwaffes jaktförband som annars hade kunnat luftförsvara över fronterna i Ryssland och nere i Italien. Så det här blir en intressant militärteoretisk debatt om direkt och indirekt verkan.
Ja. Det kanske mest kända exemplet är ju den här eldstormen i Dresden.
Ja, den är inte för... Alltså, den första eldstormen är väl... Hamburg brukar man prata om. Va? Ja. Operation Gomorra 43. Och det blir helt enkelt, det blir såna gigantiska bränder att branden suger in luft och syre från längs gatorna som når stormstyrka. Så människor liksom lyfts från gatan och bara blåser rätt in i elden. Mm. Och det är då den så kallade eldstormen. Mm.
I efterhand när man tittar på det, liksom att brandbomba städer på det sättet med extremt stora civila dödstal, det känns ju som någon form av krigsbrott, oavsett om det är ett nazistiskt land man bombar eller inte.
Det var ju ett krigsbrott. Och nu får vi inte glömma bort att det var ännu värre över Japan, för där är ju då inte britter inblandade, det är bara amerikaner. Men de japanska städerna var ju fullständigt chanslösa, så som de var byggda mot moderna brandbomber. Och det är också intressant för tyskarna är ju först med det här med Guernica i Spanien och Warszawa 39 och Rotterdam 1940. Men de fick ju betalt med råga av de allierade. Och de allierade hade ju liksom egentligen ingen... Alltså de här bombanfallen mot civila mål hade ju inget militärt berättigande. Det visade sig också att de uppfyllde inte förväntningarna. Och därför kan ju, och det finns ju en debatt om det här i Tyskland om liksom det lidande tyska folket, och det var ju länge tabubelagt, därför tyskarna ska väl inte prata om lidande, det ska ju alla andra göra. Mm. Och men den tyska civilbefolkningen var ju också offer för den nazistiska regimens illgärningar. Det här var ju ett svar. Och de allierade förlorade ju mycket flygande personal. Bara över det 16 anfall mot Berlin vintern 43-44 förlorar Bomber Command mer personal än under hela slaget om Storbritannien, vad britterna förlorade totalt under slaget om Storbritannien. Ja. Så det var ju dyrköpta militära operationer. Mm. Och de är i efterhand kritiserade både på moraliska grunder och även på att de inte ledde till några uppenbara resultat. Utan det är... Och det har också att göra med att britter och amerikaner aldrig kunde synkronisera det här. Det är först när man bara anfaller drivmedelsförsörjning som det börjar få effekt. Men då är vi alltså framme 44 i september och då är Luftwaffe så slutkört att då spelar det liksom ingen, då är det kört ändå för tyskarna. Mm, mm. Så man förkortar inte kriget med de här bombanfallen.
Nej. Och i slutet av 44 så beslutar sig Hitler för att genomföra ännu en offensiv i Ardennerna där de haft så stor lycka då när de tog sig igenom 1940. Vad hoppas Hitler uppnå med den attacken?
Nu tror jag att vi börjar närma oss filmen Der Untergang som mycket tydligt och skickligt visar på hur Hitler glider in i en drömvärld. Utan det var ju förstås för honom personligen en stor tragedi att istället för att vara världssegerherren som han var nära att bli plötsligt förlora och se detta i vitögat. Och istället för att dra konsekvensen av att ha förlorat, men vad skulle han ta vägen, vad skulle han göra? Så ägnade han sig åt drömprojekt. Pratade om nya Wunderwaffe som skulle vinna kriget åt honom. Och så planerade han den här offensiven. Och den enda som vann på denna var ju Röda armén som kom fortare och billigare till Berlin. Ja. Därför att det är ju, även om de tyska pansartrupperna var bättre tränade och bättre skick och hade större stridsvagnar 44 än 1940, så var ju motståndarna betydligt bättre. Och terrängen var ju besvärlig, det visste man ju redan innan. Va? Så många tyska befälhavare skakade på huvudet åt den här offensiven som var helt liksom uppe i det blå med fantasimål om att skilja britt och amerikaner åt. Däremot så lurade de allierade totalt, därför det skickades aldrig några rapporter om det här, så Enigma kunde inte snappa upp någonting. Va? Så de amerikanerna blev rejält överraskade och backade några mil. Men vad spelade det för roll i långa loppet? Mm. Utan kriget var förlorat och det här var liksom sitt sista sprattlande försöket. Mm.
Man hugger huvudet av tuppen men den fortsätter springa några varv till.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Okej, så Röda armén rör sig österifrån mot Berlin, de allierade västerifrån. Och redan i januari 1945 så beger sig Hitler ner i den här berömda bunkern i Berlin. Och den 29 april 1945 så gifter han sig med Eva Braun. Men redan dagen efter så begår båda självmord. Och bara några dagar senare, den 8 maj 1945, så är kriget slut i Europa i alla fall. Vad händer där liksom, efter Hitlers död och kring kapitulationen och vilka blir villkoren?
Alltså villkoren är ju då en villkorslös kapitulation. Det har ju de allierade hela tiden krävt och det får de ju också. Och det är ett ödes ironi att den som kapitulerar sist är ju Dönitz. Så han efterträder ju Hitler och lever en hel vecka. Och kapitulerar, alltså det är flera kapitulationer. Det finns en i Rhin inför Eisenhower i Frankrike och sen finns det då i Wilhelmshaven där Dönitz är Hitlers efterträdare. Och Dönitz kapitulerar inför de förband som har intagit Wilhelmshaven och det är då polska pansarförband som medför sin flagga från Västerplatte som de fick hala ner och försvinna därifrån 39. Så man kan säga att polackerna var segerherrarna. Mm. Men alltså Hitler är död, men Tyskland delades ju upp i de här ockupationszonerna. Och sen försöker ju de allierade efter bästa förmåga administrera det fruktansvärda kaos det är från dem. Alltså Hamburg är en stenöken där det inte går att leva. Mm. Det finns ingen mat, ingenting fungerar. Och den tyska civilbefolkningen vacklar omkring i ett totalkaos. Och det är då att få allt detta att fungera. Det är en logistisk, en underhållsutmaning. Och förstås så måste man ju använda tyskarna, måste ju själv göra jobbet och då är det plötsligt en del nazistiska tjänstemän som återinträder i tjänst och gör samma jobb som innan fast inte åt nazismerna längre. Va? Mm. Och det här har ju då varit bittert i Tyskland att en del av dem klarade sig. Va? Just det.
Du nämnde de här zonerna. Både Berlin och Wien delas in då i fyra zoner efter de fyra allierade. Men det som sen blev Östtyskland och Västtyskland, gränsen mellan de två, var det exakt så långt som Röda armén hade ryckt
Nej.
Fram?
Utan man hade en konferens, man hade flera konferenser mellan de här allierade krigsledarna. Och då var den här zonindelningen bestämd. Därför att den tyska civilbefolkningen söder om Berlin, och då är vi alltså i delstaten Thüringen, de går och lägger sig en kväll i sin amerikanska zon och vaknar en morgon och upptäcker att de är i den ryska zonen. Därför på natten har amerikanerna backat och ryssarna har kört fram till den gräns som de hade bestämt för innan krigsslutet.
Mm.
Och Österrike delas ju också upp i olika zoner, och även Wien då. Men till skillnad från Östtyskland så släpper ju ryssarna Österrike, och det gör man ju efter Stalins död. Det är alltså 55 när Chrustjov har blivit chef, och det framgår inte riktigt, jag har inte riktigt påläst de yttersta motiven, men Chrustjov var ju mycket till mötesgående jämfört med Stalin, och det var säkert också en belastning för ryssarna att överallt ha ockupationstrupp som de skulle liksom få mat och behövdes i industrin hemma, va? Så att det var inte enbart en fördel att ha vunnit, va? Om vi går tillbaka till Finland så hade ju ryssarna efter sin seger 1940 så tilltvingade de sig ju Hangöbasen. Det är en halvudde 3 mil väster om Helsingfors. Och där bygger de en bas, och sen när det blir fortsättningskrig 41 så får de ju till sist lämna den basen. 44 vid fredslutet så tilltvingar sig de ju en ny bas. Och det är bara halva avståndet borta från Helsingfors. Så det är som 15 kilometer från stadskärnan i Porkola. Och det är också en liten halvudde där de bygger upp en bas med 30 000 soldater. Och när kriget tar slut så går ju de där 30 000 under i ett kaos av sprit och prostitution liksom, och oordning. Och när Stalin har dött så det första Chrustjov gör det, att den där basen har vi ingen militär nytta av. Vi löser våra marina säkerhet i Finska viken på annat sätt. Bort den basen, så ges den symbolen som en gåva till Finland 55 och inte 94 som avtalet skulle löpa till. Och jag ser framför mig att det är ungefär samma sak med Österrike. Ryssarna behöver inte allt.
Mm.
Men däremot är det ju viktigt för dem med Östtyskland, för det är ju en symbolfråga.
Ja, precis. Om vi backar bandet något då, så i öst har Japan inte gett upp, och USA kommer då använda det mest kraftfulla vapen världen skådat, atombomber, mot Hiroshima och Nagasaki. Och Manhattan-projektet inleddes ju då långt tidigare som ett svar på tyskarnas skisser på en atombomb, eller hur?
Ja, eller möjligen mer för att möta det hot som tyskarna utgjorde, va? För man visste ju inte hur långt tyskarna hade gått, och det var ju då med tungt vatten i Röjkan i Norge som saboteras. Och sen det här racet vinner amerikanerna. Nu har de bomben och det har blivit sommar 45. Och sen är ju förstås då diskussionen, ska den användas eller ska den inte användas? Och där fanns det olika uppfattningar. Den amerikanska flottan med särskilt ubåtsföreträdarna sa fullständigt meningslöst, därför Japan kommer att svälta ihjäl. Vi har nämligen sänkt alla deras handelsfartyg. De kan inte röra sig, de kan inte importera. Låt dem vara. Medan armén då sa att men nu måste vi ju besegra Japan, då ska vi göra en invasion, och Japan har stora stridskrafter kvar och det kommer att kräva 1 miljon amerikanska förluster, bedömde man, om vi kliver i land på den japanska öarna. Och det vill vi inte ta, därför vi vill inte ha så stora förluster. Då är det bättre att vi använder bomben. Så finns det de som menar att det här har också varit bevis att USA ville visa omvärlden, läs Sovjetunionen, att vi har redan den här bomben. Så att det fanns liksom många dolda motiv i det här beslutet att använda bomben, vilket de gjorde. Och då kapitulerar Japan.
Just det.
Så man nådde ju sitt syfte.
När vi går in i andra världskriget så finns det en massa stormakter i världen. Men när vi går ut ur kriget så finns det egentligen två supermakter.
Ja, nej, men så såg det ut. Och ryssarna hade ju en fruktansvärd respekt för den amerikanska industrin och förmågan. Alltså ryssarna, de bygger ju sina vapen själva, vilket ju gör bra. Va? Men de skulle inte kunna flytta sina med utan amerikansk hjälp. För i de här ishavskonvojerna norr om Norge så vräker ju amerikanerna in lokomotiv och lastbilar och jeepar, vilket behövs för att flytta allt det som finns runt omkring stridsvagnar. Och utan den hjälpen så hade ryssarna inte klarat det där kriget lika bra. Mm. Det finns exempel på när en rysk armékårsstab ska ta emot några amerikanska gäster, och ryssarna är så generade, för de inser att liksom, amerikanerna kommer inte tro att det är sant att den här ynkliga lilla tälthögen vi har här är en stab för ett så stort förband. Så de skämdes ögonen ur sig. Och sen så var ju Sovjetunionen förött. Det här operation Barbarossa hade ju liksom kostat västra Ryssland otroligt lidande och förstörelse. Och ryssarna hämtar nu hem en del industrikapacitet från Tyskland, så man demonterar fabriker i Tyskland och flyttar grejerna österut. Och man tar med sig tyska ingenjörer som fångar, och så försöker man långsamt bygga upp Sovjetunionen. För de hade ju i princip, de svalt ju i princip de första fredsvintern. Va? Mm. Medan USA behövde liksom bara, det fanns ju ingenting förstört i USA. Men det var väl några japanska flygblad som lyckades komma ända till Stilla havskusten från någon ubåt. Det var det enda påverkan, utan de behövde ju bara ställa om sin produktion från krig till fred och producera gräsklippare istället för bandtraktorer.
Mm. Liksom Sverige då?
Liksom Sverige. Ja.
Nürnbergrättegången ställde ju vissa nazister inför rätta för de brott de begått under kriget. Men hur gick det egentligen? Hur dömdes Göring och Hesse och Jodl och de andra högt uppsatta nazisterna?
Ja, det är ju en intressant juridisk hårklyveri om vilka lagar de skulle fällas under. Därför de försvarade sig med att de hade följt tysk lag och då nazistisk lag som tillät dem det vad de hade gjort. Och de hade inga alternativ, och hade de nekat hade de blivit avrättade av nazisterna. Men nu skapade man ett nytt regelverk för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Och sen fälldes hälften av dem, det var 21 höga nazister som ställdes inför rätta, och hälften avrättas. Och resten får långa fängelsestraff. De satt ju in på 80-talet i fängelse, i Hess och
Albert Speer också, va? Eller?
Speer och Dönitz sitter ju mycket länge. Va?
En mindre känd process är den i Tokyo, där japanska militärer ställdes inför rätta. Kan du berätta någonting om den?
Jag vet inte mer än att i Tyskland så ställdes 21 åtalas och hälften avrättas. I Japan så åtalar man 28 och 7 hängs och 21 för långa straff. Men sen så har man ganska omgående en process mot nästan 6000 då lägre befattningshavare, varav man avrättar 984. Och det är rätt förvånansvärt, för det talas ju så mycket om att Tyskland har minsann ansträngt sig och tagit sin skuld, men Japan har tigit ihjäl det här. Ja, möjligt att de har tigit ihjäl det, men de avrättade faktiskt 984 befattningshavare, vilket är mer än vad tyskarna gjorde.
Just det. Det är lite intressant. Jag tror det är ganska få som känner till den här Tokyo-processen.
Ja, men alltså samtidigt så är då avrättningarna och rättegångarna en bit av saken. Det andra är ju vad det talas om i samhället. Och Japan är ju då känt för att man inte har talat om detta. Medan i Tyskland så gör man ju inte annat än talar om det här.
Nej, precis. Om vi ska försöka sammanfatta andra världskrigets alla fasor. De flesta känner ju till att 6 miljoner judar, runt 6 miljoner judar dör i koncentrationsläger och liknande. Och en många andra då, romer och kommunister, homosexuella och andra grupper. Men hur många soldater och civila dör och skadas egentligen?
Det här är ju nästan ofattbart stora siffror, och dessutom är ju statistiken komplicerad. Men jag har ju försökt sammanställa detta och jämfört världskriget med varandra. Va? Och det blir ganska enkelt med det andra världskriget. Det dör 25 miljoner soldater, och nu pratar jag alla soldater. Va? Och på de här 25 miljonerna döda så får ni ju lägga 3 gånger så många som skadas. Mm. Och av de som skadas är det 15% som blir invalidiserade och resten blir friska igen. Så till de här siffrorna kommer de skadade. Jag pratar bara döda. Civila döda 25 miljoner, då är det övergrepp och folkmord totalt. Och då inkluderar detta både Europa och de japanska övergreppen mot Kinas befolkning. Va? Och sen har vi civila sjukdomar, alltså civila som dör på grund av att det är så besvärligt att försöka överleva, och det är 25 miljoner. Det här blir sammanlagt 75 miljoner människor döda. tillkommer alltså tre gånger så många som skadas. Men de flesta av de skadade blir friska igen. Och i första världskriget så är det lägre siffror. Då är det 10 miljoner soldater och 6 miljoner civila, alltså säg 15 miljoner. Men så tillkommer 50 miljoner döda av spanska sjukan. Och den pandemin måste man betrakta som en militär konsekvens, därför den har aldrig fått den spridningen utan alla militära trångboddheter och trupptransporter. Och i ljuset av det så blir förlusterna påfallande lika mellan världskrigen. Men icke förty, andra världskriget är förstås större och det ligger oss närmare. Så vi förstår det bättre på grund av det. Och det finns alltså knappt någon europeisk familj som inte har någon släkting som på något vis, direkt eller indirekt, var med i de här förlustsiffrorna. Och det gör ju andra världskriget så hemskt.
Det är svårt att få en överblick över krigets alla slag och fälttåg. Men om du skulle plocka ut några av de största taktiska misstagen och felkalkyleringarna under andra världskriget, vilka skulle det vara då?
Det är en mycket spännande och komplex fråga. Men om vi tänker oss på nivån och vi lägger oss på den allra översta strategiska nivån, för det är faktiskt den som styr, va? Så är det så att de flesta krig sätts ju igång av missbedömningar eller direkta felbeslut. Och Japans att gå i krig mot alla sina grannar, det är en felbedömning. Ska man ha en chans till framgång får man ju på något vis prioritera. Och Hitler hade ju möjligheten att avbryta efter sommar 40 när han stod på höjden av sin makt och nöja sig med att ha erövrat kontinenten och Tyskland. Det hade han kunnat gå till historien som en ganska stor tysk statsman om han hade klarat det. Va? Mm. Nej, då skulle han tvungen till sig på Sovjetunionen också. Det är väl liksom de riktigt stora tabbarna. De allierade gör inga sådana tabbar, men de är också å andra sidan tvåade eftersom de utsätts ju för aggression och de försvarar sig. Och då kan man försvara sig mer eller mindre bra. De gör det bara för de vinner. Mm. Och på den strategiska nivån så gör de faktiskt inga större misstag. Va? Utan de allierade misstagen, de är på taktisk nivå där man då har orutinerat befäl och då blir det ju ibland helt fel. Va? Mm.
Men en grej apropå det med krigets skuld som jag funderar lite grann på, det är ju att Tyskland och i viss mån Japan då, har ju fått betala priser. Men det var ju många mindre länder i Europa som på olika sätt följde Hitler i fotspåren. Jag tänker på alltså den tyska annekteringen av Österrike. Det var väl liksom en förkrossande majoritet som röstade för en sån annektering. Jag tänker på mindre länder som Ungern och Rumänien som ändå strider på Hitlers sida. Hur har diskussionen gått i de länderna efter kriget egentligen?
Jag tänker så när du säger Österrike, Ungern och Rumänien. Det är alltså länder alla en gång i det Habsburgska imperiet. Mm. Va? Och det innebär att den här frågeställningen hänger liksom ihop med första världskriget. Därför den antagonism som finns nedärvd sin generation och ja, den fanns ju under första världskriget och efter första världskriget så plötsligt försvann ju då banden till den här, i det Habsburgska fallet, de lojalitetsbandet till kejsaren som alla fick underordna sig. Och så plötsligt blev de fria, då blev de ju fiender med varandra. Så på sätt och vis kan man ju betrakta utvecklingen i Centraleuropa som någon sorts rest av första världskriget. Mm.
En fråga som jag fick från ett par olika lyssnare faktiskt handlar om hur västmakterna behandlade minoriteter i sina egna arméer. Alltså soldater från kolonialländer, alltså soldater från kolonierna som slogs för sina europeiska kolonialherrar utan att få särskilt mycket erkännande. Och en grej som jag läste om var hur amerikanerna krävde att de franska trupper som marscherade in i Paris skulle vara vita inom citattecken. Det känns som en fråga där som gör gränserna mellan goda och onda lite mer utsuddad.
Alltså historien är ju sällan svart eller vit utan det är ju gråzoner och båda sidor begår storsinta och tappra och uppoffrande handlingar och bestialiska överbrott. Vi har ju inte med ett ord berört de allierade krigsförbrytelserna vilka förekommer. Men britterna med sitt samvälde var ju van vid att använda resurser från Indien och från andra ställen. Vilket de gjorde, jag menar, hela fälttåget i Burma ju med stor del med indisk trupp. Amerikanerna hade inte samma tradition och hade ju ett djupt rassegregation i sydstaterna. Och med tanke på hur det såg ut i sydstaterna på 50- och 60-talet så är det ju inte konstigt att amerikanerna behandlade sina färgade soldater ganska nedlåtande under andra världskriget. Och det finns exempel på liksom de första flygflottiljer med bara svarta piloter. Vilket problem de hade att hävda sig. Sen tycker jag det är intressant att tänka sig också på det här med goda underhandlingar. Hur de allierade behandlade de minoriteter som kom i kläm. Till exempel alla de ryssar som hade kämpat med tyskarna. Det fanns ju en frivillig Vlasov-division som hamnade i Österrike. Ja, den tvingade amerikanerna att man överlämnade dem med tvång till Röda armén som avrättade de flesta. Och Polen som går under i andra världskriget och som Stalin flyttar 35 mil västerut. Efter 1945 så är ju London Polens till invånarantalet näst största stad. Och polackerna, vi har ju nämnt flygarna, men de hade alltså mycket sjömän i Royal Navy. Och de hade två armékårer insatta i strid 44-45. En i Italien och en i nordväst Frankrike. Det är den som erövrar Wilhelmshaven. 1946 så utgår det då från Moskva på ord av Stalin en via Warszawa då en not till London att man inte ville se några polacker i den brittiska segerparaden 1946. Mm. Var på armén och flyget gå med på det och tillät inte sina polska kämpar gå med, va? Medan Royal Navy sa aldrig, utan de polska sjömännen fick gå med. Va? Så det där är liksom ett litet exempel på hur mycket politik som omedelbart smög sig in bland segermakterna. Mm. Men det är inga goda handlingar. Och i Sverige har vi vår baltutlämning som är en tråkig historia för Verkligen. Vårt kollektiva samvete. Va?
Verkligen. Har forskningen om andra världskriget under de här 75 åren som har gått sedan världskriget slutade förändrat synen på kriget på några avgörande punkter, skulle du säga?
Nej, inte avgörande, utan det blir nyanser. Man hittar någonting som vilar på felaktiga källforskning och det kanske gick till så här istället, eller det var inte den som gjorde rätt utan någon annan. Den senaste sån här myten, som den aktuella som jag får säga så, det är då synen på slaget vid Arnhem 1944 i Holland, alltså operation Market Garden, där den gängse bilden var då att det fanns tyska pansarförband i fällningsområdet. Montgomery som drev det här mot amerikanernas vilja ville ju då luftlandsätta över några broar för att snabbare komma in i Tyskland. Och så gjorde man det. Men då visste britterna att av spaningsrapporter att det finns pansarförband i fällningsområdet och då borde vi ju inte luftlandsätta. Och så gjorde man det då, så fick man stryk. Men då visade sig nu i efterhand att de här pansarförbanden nu hade synnerligen dålig beredskap. Utan det som gjorde att tyskarna vann det där slaget, det var alltså deras skicklighet i att improvisera och leda strid i små förband.
Tror du vår fascination för andra världskriget någonsin kommer upphöra?
Ja, det kommer i så fall klinga av mycket långsamt. Det finns, vi ser det ju på försäljningssiffror på bok- och tidningsfronten att Gallipoli och något slag mellan australiensare och turkar 1915 är betydligt svårare att sälja än tysk pansar på östfronten eller Hitler hit eller dit. Och det är väl den här dramaturgin. Vi vet hur det gick, men det är så spännande och lätt att fascineras av det goda och kampen mot det onda. Mm. Och sen just de här då Stalin och Hitler som personer och Mussolini för den delen, de upphör ju inte att fascinera just i sin ondska. Mm.
Om du skulle rekommendera en bok om andra världskriget som är så här måste-läsning, vilken skulle det vara då?
Det går inte att svara på den frågan, för att det är egentligen så. Först måste du bestämma dig.
Om du skulle rekommendera 10 böcker då?
Nej, men så här, för att vi tillgodogör oss fakta på olika sätt. Mm. Någon måste se sammanhanget först och vill läsa någon övergripande, jätteschematisk, tunn sak som man förstår skillnaden på 44 och 41. Någon annan tycker det är långtråkigt och blir inte gripen förrän man har läst någon spännande personlig upplevelse av någon människa i kamp min senaste bok till exempel har jag läst om belägringen av Malta och hur en präst upplevde att ta hand om civilbefolkningen. Ja, det blir ju väldigt liksom personligt. Och det är bara två olika sätt att börja i ett ämne. För när man väl har blivit intresserad, oavsett om man börjar i detaljerna och sen läser sammanhangen, eller börjar i sammanhangen och sen läser detaljerna, så behövs det ju massor med källor och böcker för att tillgodogöra sig ämnet. Och jag kan inte säga en bok, för att det här blir ju snarare en bok om varje front och på olika nivåer. Och det är ett jätteämne. Mm. Men den som blir gripen har ju ett stort ämne att ösa ur. Så det tar aldrig slut. Nej.
Om man bara ska lyssna på tre poddavsnitt om andra världskriget, då, vilka skulle det vara?
Ja, men då tycker jag att de här tre senaste som jag nu har skapat skulle kunna vara en bra insteg.
Ja. Och sen kan man läsa dina böcker om Polen och Italien.
Det kan man göra. Och de skrev ju därför att de avhandlade fronter som inte är särskilt kända. Mm. Medan då östfronten och mot ryssarna är så mycket mer skrivet om. Så vi ville då med de här två böckerna bryta liksom lite ny mark, vilket var spännande.
Marcus Medberg, tack snälla för att vi fick följa med på en resa genom andra världskriget med dig.
Tack för ett spännande samtal.
Marcus Medberg är den tredje delen om andra världskriget inspelat i Röstånga i november 2019. Är du sugen på att hänga mer med Marco, då kan jag rekommendera hans militärhistoriska resor. Och några av de närmaste går till Malta och Sicilien 20-27 april, Somosalmi och Hangö 28 maj till 1 juni och Monte Cassino i Italien 1-5 oktober. Mer info om allt det här hittar du på marcosmedberg.se/resor. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.